Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Kära lyssnare, välkommen att tillsammans med mig gå in i funderingar om hur vi tänker och hur detta eventuellt leder till misstro eller tillit. Jag har därför tänkt börja med en liten gåta, ett litet huvudbry. Jag vill att ni funderar över följande uppgift. Ett slagträ och en boll kostar 1,10. Slagträet kostar 1 krona mer än bollen. Hur mycket kostar bollen? Jag upprepar frågan. Ett slagträ och en boll kostar 1,10. Slagträet kostar 1 krona mer än bollen. Hur mycket kostar bollen? Var vänlig och fundera en stund. Ja, ett tal dök upp i er hjärna. Talet är troligtvis 10. Denna enkla tankegåta lockar fram ett intuitivt svar som känns rätt men som är fel. Och om vi räknar så ser vi det snabbt. Om bollen kostar 10 öre så måste slagträet kosta 1,10 och det blir ju tillsammans 1,20. Nu kommer det rätta svaret och om det är någon som inte vill höra det utan räkna ut det på egen hand så håll för öronen. Det rätta svaret är alltså 5 öre. Jag har tagit denna uppgift ur Nobelpristagaren Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt. Och enligt Kahneman kan man utgå ifrån att det intuitiva svaret även dök upp i medvetande hos den som hade svarat rätt. Så Kahnemans tes det är att vi människor har 2 olika system i hjärnan och genom dessa upplever vi vår omvärld. Han kallade system 1 och system 2. Det kanske är lite konstigt men han har förklarat det med att det är enkelt och praktiskt. Dessa båda system samverkar med varandra. Man kan alltså inte välja bort något system. Man kan säga att de här systemen har 2 olika roller och olika manuskript i ett och samma drama. Och poängen som jag ser det är att känna till dem. Och om jag snabbt och kort redogör lite om de här systemen så är system 1 något som fungerar automatiskt och snabbt, utan ansträngning, utan känsla av medveten styrning. Det är som autopiloten. Det går av sig själv. Exempelvis som när vi kör på vår bil på E4 på väg till Stockholm eller till Umeå. Då gör vi en massa saker om det inte händer något dramatiskt av sig själv. Det andra systemet, system 2. Det är där vi ägnar oss åt de här intellektuella aktiviteterna, tänkande. Och det ger ofta en känsla av att man har kontroll och att vi gör medvetna val. Ja, det här är en kort sammanfattning av Kahnemans tankar. Den här gåtan som Kahneman har testat på flera tusentals studenter visar också på vår benägenhet att okritiskt besvara frågan med första bästa ingivelse. Ett systems eller system 2:s huvuduppgift är att övervaka de handlingar som föreslås av system 1. Och vi märker ju att med en ganska ringa arbetsinsats, till exempel kontrollräkning, hade vi kunnat förkasta det intuitiva svaret. En annan rimlig slutsats är att vi undviker tankearbete och att vi kanske alldeles för lätt litar på vår intuition. Trots att vi har ett system 2 som ska övervaka vårt tänkande, så är vi tyvärr inte herrar i vårt eget hus. Många psykologiska experiment, både i laboratorier och i verkliga livet, har visat att system 1 är det som styr. Så vi är tyvärr inte ens med herrar i vårt eget hus. Om ni som lyssnar nu känner er nedslagna över att ni inte är herre i ett eget hus, så vill jag muntra upp er med lite musik.
Jämte står i pressen krig och nöd på varje rad. Våld och förtryck det gör mig ledsen, men kaffe och bullar gör mig glad. Det är särskilt äckligt och beter sig folk som svin. Då vill jag deppa så förskräckligt, så då får det bli en massarin. Den som inte önskar ramla i förtvivlans lömska fällor måste alltid träget samla på livets små små glädjekällor. Våldtäkt och tortyrack, sådant händer varje dag. Tanken på detta gör mig syra, men kaffe och bollar gör mig glad. Wa-di-di-di-di-da. Blir en människa gripen fast hon varit god och snäll, då är det jag som tar till lipen, då hjälper det med en karamell. Av polisen som beter sig grymt och rått, sånt får mig riktigt under isen, då köper jag mig en påse gott. Allt som verkar rent förbannat och som väger tungt på vågen får man väga upp mot annat som gör en riktigt glad i hågen. Pest och översvämning tycker inte jag är bra, sånt skapar lätt en viss förstämning, men kaffe och bollar gör mig glad. Dilli 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 pom faller av.
Ja, det här var Tage Danielsson som sjöng Depressiva tankar kan ibland kompenseras med kaffe och bullar. Och jag har gjort lite liknande erfarenheter. När jag lyssnar på nyheterna nu för tiden blir jag inte särskilt glad. Det är mycket elände och misstro som rapporteras. Och även om vi vet så har elände, problem, olyckor och katastrofer högt nyhetsvärde, medan positiva händelser ligger lågt på nyhetsskalan. Idag möter vi många rapporteringar om flyktingsituationen och det relativt nya inslaget med tiggare på våra gator. Vad gör dessa nyheter med oss? Rimligtvis skapar de olika känsloreaktioner hos oss. Och det är väl ganska naturligt att det skapar rädsla om flyktingsituationen beskrivs som en massa människor som invaderar landet. Eller om tiggeriet är organiserat. Men om vi är kritiskt tänkande så blir ju en typisk systemfråga. Är det här regeln eller undantaget som beskrivs? Och hur ser sammanhanget ut? En typisk system 1-reaktion är: vi kan inte ta emot fler flyktingar eller ha tiggare på våra gator. Vi ser ju hur det blir. Det här är min tolkning av Kahnemans tillämpning av de här olika systemen. Och här benämner jag ju rädsla, och då kan det väl vara på sin plats att säga någonting om rädslans olika ansikten. Och rädslan har ju hjälpt oss människor i tusentals år att överleva genom att snabbt upptäcka faror och agera. Och det är ju den positiva effekten. Den negativa effekten är att i rädslans klimat härskar känslor över omdömet. Det är då vi lutar oss mot fördomar, myter, förutfattade fakta. Vi tror på känslor och fördomar. Ibland undrar jag också om det är så att vår själ eller tankesystem inte hinner med i utvecklingen. Det är nya faror nu än de som var på savannens tid. Låt mig ta några exempel. Jag har mött relativt många människor som är rädda för ormar. Och många av dessa bor i stora städer och har ganska liten chans att få se en orm ute i naturen nästan under sin livstid. Och dessa människor är inte rädda för brödrosten eller hårfläkten eller andra elapparater eller bilar som de facto utgör en större fara för dem idag. Så det är en stilla reflektion. En annan sak kring rädsla, det är det att rädslan för andra har alltid funnits med i historisk tid. Om det då gäller gallerna, rädsla för gallerna, romarna, kosackerna eller vem som helst, etc. etc. För många år sedan hände följande saker mig. Jag var i Stockholm, men vilse. Jag hade en karta i handen och gick fram till en dam för att få hjälp. Hennes reaktion gjorde mig illa till mods. Hon avvisade mig och sa att hon inte talade med främmande karar. Man vet ju inte vad det har för avsikt. Jag var förvånad. Är jag farlig? Behöver hon vara rädd för mig? Så här i efterhand förstår jag att hon placerade sitt obehag i mig. Ja, det här är ett exempel att det märks att vi styrs av våra affekter när vi blir rädd. Och av alla nio grundaffekter är rädslan en av de starkaste drivkrafterna. I rädslan är det det irrationella och det omedvetna som regerar. Då kanske vi inte upptäcker likheten mellan tiggarna och det som har organiserad insamling av pengar, nämligen Hoppets Stjärna, Röda Korset och liknande organisationer. Båda lever på gåvor. Men organisationerna beskrivs i positiva ordalag, trots att vi inte sett deras bokslut. Ja, det här var Björn Schiff som sjöng Håll mitt hjärta. Om ni kära lyssnare som lyssnar börjar fundera vad är det jag vill säga med allt det här pratet, så är det ju att jag funderar på, kan vi förstå världen bättre om vi känner till hur vårt tankesystem fungerar? Alltså, i känslosamma ögonblick är tankesystem 2 svagare än normalt. Alltså det system som ska övervaka impulserna. Och då finns det skäl att vara extra försiktig med sina slutsatser. Det andra som jag också funderar kring är rädslan slår sönder tilliten. Har vi lite pejl på rädslans olika ansikten? Kanske vi kan hantera vår rädsla på ett annat sätt. Men framförallt kan vi göra något för att öka tilliten. Ja, kära lyssnare, har ni tänkt på att ordet tillit betyder samma sak oberoende om man läser det framlänges eller baklänges? Och ibland undrar jag om det är någon mening med det. Vi kan ju inte fånga själva tilliten. Däremot kan vi se på, kan vi ta på, erfara tillitens uttryck. Och det sker alltid i form av ett verb, i form av en handling, något som görs. Alltså, tillitens uttryck är ett verb. Låt mig ta ett exempel ur mitt eget liv. Det här inträffade i Piteå när jag arbetade där. Under en lunchrast skulle jag köpa mig ett par nya byxor. Jag gick in i en affär och hittade ett par som jag tyckte om. Och när jag skulle betala byxorna hade jag för lite pengar. Jag lämnade då tillbaka byxorna och förklarade att jag inte hade tillräckligt med pengar. Försäljaren och tillika affärsägaren tittade på mig och sa: "Ta byxorna med dig du. Du kommer väl till stan någon dag. Då kan du ju betala." Jag tog byxorna och var mycket förvånad och förundrad över tilliten. För försäljaren kunde knappast veta vem jag var. Min tes är alltså satsa på tillit. Och tilliten växer när vi är tillitsfulla mot andra. Jag tror dessutom att en förändring börjar med små saker, Ja, ni hör. Jag försöker helt enkelt göra världen till en bättre plats med ökad tillit, ökad öppenhet, mer glasnost. Får vi en förändring om alla säger hej till den man möter när man går längs naturstigen runt Höglandsjön eller på andra platser där vi möter människor? Precis som i Hjalmar Gullbergs dikt. Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
Det här var Dean Martin som sjöng You're nobody till somebody loves you. Och det passar ju bra med tanke på mitt tema. Får vi en förändring om alla har för avsikt att göra en god handling varje dag? Varför inte köpa två paket tulpaner nästa gång när du köper blommor till någon? Det andra paketet får affärsidkaren ger till en kund som kommer in i affären efter det du har gått. Vad skulle hända om alla gjorde så? Jag tror att det är början till en förändring. För tillit är inte enbart en känsla man erfar, utan också en praktik baserad på ett tankemönster. Så om jag och ni som lyssnar satsar på tillit genom en god handling varje dag, så har förändringen börjat. Eller?
Countries, it isn't hard to do. to kill or die for. And no religion to